Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sitter med Janne Ranninen, mer känd som Solvalla-mördaren. Hur känns den prestationen, mördare och Solvalla?
Jag vet inte om prestationen, men du... presentationen menar du?
Ja.
Ja, alltså jag är dömd för mordet på Solvalla, så det är många som känner mig genom det namnet.
Mm.
Men mitt namn är Janne Ranninen, så det är det som jag presenterar mig som.
Ja, det förstår jag att du inte...
Ja, jag springer inte runt och säger att jag är Solvalla-mördaren. Därför boken heter också, de kallar mig Solvalla-mördaren.
Just det, du har skrivit en bok om det. Mm. För mig... känns den här lite jobbig, måste jag säga, intervjun. För att jag kände ju Joxor som du sköt på Solvalla. Ingen nära vän, men jag kände honom trots att han var gangster och allt sånt där. Så jag gillade honom, måste jag säga. Mm. Så att det känns lite jobbigt. Men jag är ändå så intresserad av ditt livsöde, som jag tycker är på mångt och mycket både gripande och sorgligt på sina ställen och sådär. Men du är inte bara dömd för ett mord, du är dömd för två mord.
Mm.
Dubbelmördare.
Ja. Ja.
Hur, för det har vi pratat, vi har ju haft rätt lite olika gäster, vi har allt från präster, men vi har haft en kille som har mördat 3 personer innan här.
Mm.
Hur lever man vidare med det? Du har ju avtjänat ditt straff, du kommer ut, hur lever man med det?
Man får bara lära sig att leva med det, helt enkelt. Det där tillhörde det kriminella livet, jag har lagt det kriminella livet bakom mig. Så man lär sig leva med det, helt enkelt. Det är tragiskt att det har gått som det har gått i livet. Speciellt att människor har mist sina liv på grund av mig. Och mest synd är det om offrens anhöriga. Ingen snack om det. Men det är bara att leva vidare. Man lär sig leva med det, helt enkelt.
Men vaknar du inte på nätterna? Finns det ingen sån känsla kvar?
Nej, och det har inte funnits någon sån känsla alls. Alltså, jag har aldrig vaknat på nätterna av det. Som jag sa, det tillhörde det kriminella livet, och när ledde ett kriminellt liv, så stängde jag av känslorna och körde på och gjorde det jag skulle göra, helt enkelt. Så nej, jag hade vaknat på nätterna angående om det här.
Du kommer ju från Jordbro.
Mm.
Jag är från en liknande förort. Jag tror att de är liksom på något sätt kusiner, de två. Jag är från Upplands Väsby. Det är lite samma, det är förort. Men vi är inte tuffa att ha tunnelbana, vi har pendeltåg. Så att det är lite landet, lite förort, rätt mycket problem.
Mm.
Hur tror du det har påverkat dig, att du hamnade där du hamnade och där du är idag?
Det har påverkat väldigt mycket. Som du vet, så i förorterna, speciellt idag, så är det katastrofigt i förorterna. Men även då så var det ju, packades det mycket socialiska, ekonomiska och andra problem i förorterna. Miljonprogrammet byggdes och det bara fylldes med arbetsinvandring och sen även massa sociala problem. Så det var ingen bra ställe att växa upp på.
Nej, jag faktiskt, det roliga är att, eller roliga, jag var med i en dokumentär om Jordbro för,
okay,
för 1000 år sedan, även fast jag inte är från Jordbro. Det var på någon fest där och så breakdansade, det är första gången jag är med på tv. Kanske,
kommer du ihåg vad dokumentären
hette? Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var med unga killar och problem i Jordbro.
Okay.
Det var rätt, men det var någon som var, fick varit lite erkänd sådär. Så jag kommer inte ihåg, jag tror jag snurrade på huvudet i Jordbro. Min första tv-framträdande. Men sen är du ju tvåkulturell. Du är precis som jag. Mm. Du är finn och svensk.
Ja.
Hur har det påverkat dig? För att vi ska ta ett tag i morden och allt det där först. Men vi bara liksom fundera på var det kommer ifrån. Och jag får en stark känsla av att precis som jag, som är tvåkulturell. Jag är född i Sverige.
Mm.
Min mamma är en fjärdedel svensk. Så att jag är också, DNA är lite svenskt också.
Mm.
Och så är jag italienare. Och hemma hos mig var det kulturellt väldigt Italien. Så hur har det påverkat dig liksom när du växte upp?
Det har påverkat mig väldigt mycket. Som sagt, mina föräldrar flyttade hit från Finland före jag föddes. Så jag föddes här.
Men mamma är svensk?
Nej, både mamma och pappa är finska. Och jag ärvde så att säga finska medborgarskapet. Eftersom min mamma var finsk medborgare. Så automatiskt när jag föddes, även fast jag föddes här, så blev jag finsk medborgare. Och man kände ut ett utanförskap i och med att man var svensk så att säga. Mm. Man är född här och gått i skolan. Men ändå så var man finne. Mm. Jag hade finsk efternamn och jag har fortfarande passet. När jag skulle gå och hämta mitt pass så var det inte som de andra. Gick till polisstationen och hämtade, utan var tvungen att gå till ambassaden för att få ut passet.
Ja, det är precis som jag.
Ja, visst. Så minns jag. Jag har tagit upp det här väldigt många gånger. Jag minns en händelse. Vi skulle ut på en klassresa. Och då, det var massa olika nationaliteter i vår klass. Mm. Så då sa klassläraren att klassresan den här gången ska ut till Muskö örlogsbas som låg i Haninge. Och dit får bara svenska medborgare komma in. Så det är bara svenska medborgare som får följa med. Men till er andra så ordnar vi något annat under den dagen. Och då satt vi och kollade på varandra. Vad fan är det här för någonting? Vi är födda och uppvuxna här och vi har lekt samma lekar och gjort allting precis likadant som alla andra. Varför får inte vi följa med dit? Och skolan fattade ju sin tabbe då, så de, vad heter det, la ner grejerna, så det var ju ingen klassresa. Men där kände man också, det har ju satt sig än idag, att då fattade man att man är kanske inte lika mycket värd som de svenska medborgarna som gick klassen eller var vänner också.
Ja, men är det inte något du man tänker själv, att det är mer att folk gör grejer och sen så bara liksom på något sätt så blir det större i ens huvud än vad det är i verkligheten. Vi ska åka och titta på Muskö. Ja, okej. Okay. Utlänningar, ja, blir, du vet.
Ja, men om i skolan så representerar samhället.
Ja.
Om skolan då säger till dig som är 10-11 års åldern att du får inte åka till ett ställe med dina svenska medborgare i samma klass, dina vänner, dina klasskamrater får följa med. Det är ju självklart att det inte bara att man förstår sitt huvud, men då förstår man ju att...
Nej, du känner utanför, absolut. Ja. Men det där också, jag är katolik och du vet, på vår tid, du är lite yngre än mig, du är sju, åtta år yngre.
Mm.
Men då gick vi på skolanslutningen och alla stora högtider, då gick man i kyrkan.
Mm.
Och då läste man ju trosbekännelsen,
ja.
Du vet. Och där, vi var ett par katoliker då i klassen, eller vi var två katoliker. Och vi satt ner under trosbekännelsen, det kommer jag ihåg. Det var väldigt starkt liksom, att alla ställde sig upp och det var kyrkan. Och vet, redan som rätt liten så visste man att jag kan inte stå upp här. Men istället för att känna mig utsatt så måste jag säga att jag känner mig stark av det.
Mm.
Att jag vågade sitta ner. Jag vågade, när folk frågade mig, varför sitter du ner? Jag är katolik.
Mm.
Jag tillhör en annan tro. Jag kan inte liksom läsa er trosbekännelse. Vilket är rätt svenskt där, på den tiden. Mm. Sverige. Jag kan hata det Sverige lite och älska det Sverige också. Det här Sverige som hade så här stort självförtroende. Jag vet, man lekte i sandlådan, du vet, så lekte man krig med de plastgubbarna. Hade
ja,
så lekte man krig med de plastgubbarna. Och då var jag italienare. Och då var ju då, alla var i Sverige.
Mm.
Och så fick jag vara Italien. Alla krigade mot mig. Och då var det diskussion och så här, Sverige är världens död. Och då sa han, men vi är med i NATO. Italien är med i NATO, men vi har Viggen. Då är det slutdiskuterat.
Okay.
Nej, men så jag kan säga att jag varit stolt över att vara både svensk och men du kände på ett annat sätt att du kände dig utanför.
Ja, så man kände sig utanför på det sättet att man inte var inkluderad på samma sätt som de svenska medborgarna. Nej. Men självklart tog man till sig den där stoltheten att okej, du är finne. Mm. Då tog man den finska patriotiska rollen istället. Så det blev ju mer så att man började tänka på att Finland, det är drömlandet, det är dit vi ska sikta på i framtiden och allt det här. Så självklart bärde man sitt efternamn med stolthet, sitt finska pass med stolthet. Du känner säkert väldigt många finnar som har varit tatuerade i finska lejonet och allt det här.
Jag är från Väsby i lilla Finland. Ja, exakt. Från Marabo. Ja.
Så på ett sätt...
Jag tror vi hade, i min skola hade vi finska klasser.
Mm, ja, det hade vi absolut hos oss också. Ja. Och de som inte gick i finska klassen hade ändå hemspråk 2-3 timmar i veckan.
Ja, men
jag vet inte om du hade också.
Jag hade hemspråk också.
Så, men ja, finska klasser. Och nu för tiden finska ett minoritetsspråk i, jag tror det är 65. Jag vet inte hur många kommuner, men alltså minoritetsspråk är väldigt många. Alltså runt om i...
Ja. Men det finns ju vissa delar som har varit finskspråkiga, några uppe vid gränsen där.
Ja, men nej, det finns även runt om i Sverige, så Finland, bland annat Finland, ett minoritetsspråk i Sverige. Så det är självklart man bär det med stolthet, men man kände sig från samhället på det sättet att man inte var lika mycket värd som de svenska medborgarna i samma klass. Vid det tillfället, jag pratade om den här klassresan då.
Nej, men jag kan säga att en gång jag var tagen för en grej på T-centralen och det finns ett förhörsrum där liksom, precis vid trapporna ner där. Och det var någon som hade liksom fått stryk, och det var inte jag, det var liksom, men det signalementet var mitt, så, och det var en rätt grov misshandel, så de tog in mig där och så började de slå mig som fan.
Mm.
Och jag sa, jag svär på Gud, jag det var inte jag. De bara, vilken gud då? Allah. Och så slog de mig som fan. Liksom.
Okay.
Och sen var det någon, så fick de ju tag på den rätta personen. Och vi har honom. Liksom. Så bara släppte de ut mig. Liksom. Jag kommer ihåg att så här, det gjorde jävligt ont. Jag var inte gammal då, kanske var 14-15.
Mm.
Så jag grät. Så här, men jag ville ju liksom inte gå till polarna. Utan jag liksom gick och där kände jag mig för första gången, måste jag säga. Så här, att fan, shit alltså. Jag är... kanske inte så svensk som jag känner mig.
Mm, mm.
Hur mycket kulturellt känner du? För det kan jag känna när jag bildade familj.
Mm.
Att så här, man tänker man är född i Sverige. Det, jag kan alla liksom. Jag kan kungssången sjunga för min son på morgnarna vid hög volym.
Kungssången?
Ur svenska hjärtans djup en gång. En samfälld och en enkel sång. Jag sjunger för min son varje morgon. Okay. Han blir jätteglad när man gör det. Han är tonåring. Vad ska du göra om kungen kommer in här? Då måste man slå upp och sjunga kungssången.
Nej, det skulle jag inte gjort.
Jo.
Varför skulle jag göra det för?
Det är kungen.
Nej, man får väl sätta sig och så får vi intervjua han i den här podcasten. Nej,
kungen som har respekt.
Ah, okay.
Det är representant för Sverige.
Okay.
Men rent kulturellt. Hur mycket kulturellt är du finna?
Väldigt mycket.
Ja, eftersom bägge föräldrar.
Ja, väldigt mycket. Men jag är född och uppvuxen här och jag har ju upplevt allting. Första stegen och allting, alltså skolan och allting i Sverige. Så på det sättet känner man ju sig med svensk som en numera och identifiera mig som sverigefinne.
Mm.
En finne som är född i Sverige helt enkelt. Men mera kanske åt det finska än det svenska.
Mm. Ja, för jag kände mig väldigt... Jag blev ju svensk medborgare när jag var 18. Jag tävlade för svenska landslaget. Alltså när jag hör svenska nationalsången, jag blir så stolt, för jag har stått under den fanan, representerat Sverige. Så för mig är Sverige väldigt, väldigt viktigt. Men det märkte jag när jag gifte mig och skaffade barn.
Ja.
Alltså att man var kulturellt liksom, så här grejer man trodde bara var så här, men vadå liksom, jag är ju svensk. Och så var det rätt mycket grejer som var så här lite konstiga för min exfru, och lite som jag tyckte var lite konstigt, så här, svensk leven som man trodde man liksom, och det vart en del konflikter där med min exfru om det där liksom, att så här, och då kände jag att fan, jag har en annan kultur liksom, och en annan rot någonstans, och det där har ju varit för mig, var det problematiskt under tonåren, men idag är det en tillgång. Hur känner du inför det?
Jag känner verkligen precis samma som dig, att det var problematiskt då, för man sökte sig till någonting. man bildar ju sin identitet, och då när det fattas någonting hos dig, att du inte är rotad på samma sätt som alla andra här, då söker du till något annat. Och då är ju faran att man söker bekräftelse på fel ställen. Så självklart var det ett problem i tonåren, men alltså, nu som, precis som du, så det är en tillgång, det är ju skönt att veta om båda länders kulturer.
För att det är det, alltså när man, för där är det precis som du, som jag, att när man väl börjar strula till det. Jag var sop i skolan, jag är dyslektiker. När man väl börjar strula till det, så finns det med förorten, så finns det ett alternativ.
Med
kriminaliteten och gängen och allt sånt där. Var det det som du kände, att det var det som liksom osäkerheten på något sätt gjorde att du söks in i det där?
Inte bara det. Det är mycket som spelar in. Temperamentet, förhållanden hemma, vad jag har gått igenom, vad som, vad heter det, hur miljön såg ut, var man bodde, bekräftelsebehov, dålig självkänsla, dålig självförtroende, massa som spelar in. Så det är inte bara en sak. Men...
Nej, precis. Men, men just, jag kan identifiera dåligt självförtroende, jag menar, dålig skolan, dyslektiker, och rätt tuff. Sådär. Det är en frö, alltså förödande. Jag hamnade i bråk någon gång, första gången i sju, eller jag har varit bråk innan, men så här på riktigt, med en av nio när ni gick i sjuan, och så vann jag. Och helt plötsligt så visste jag, liksom, jag gick från att vara en rätt töntig snubbe till att vara något folk, alla visste vem det var. Det är han Paula, han lilla, som kan slåss. Och så fick man hänga med de äldre killarna, och du vet, och det fanns ju ett pris för det.
Man fick
liksom betala det genom att göra prylar. Hur hamnade du i de här gängen?
Som sagt, det var steg för steg. Man gjorde något litet.
Myrsteg, man får ofta...
Man gjorde något litet. Man började med att jävla sno någonting, och bara för att göra det helt enkelt. Och sen, vad heter det, vi hade ju dåligt ekonomiskt ställt, så jag ville ju också ha schyssta kläder som andra. Jag ville också kunna gå på bio och gå på restaurang och så här. Morsan kunde inte sticka till med så mycket pengar då. Hon var ensamstående med två söner. Hon jobbade ju och kunde betala räkningar, men det var inte mycket mer än så. Så jag tänkte, var ska jag tjäna pengar? Så mitt motiv för att kliva in i kriminaliteten, det var ju för att tjäna pengar. Så jag började inbrott, och då fick man tips. Folk som såg att man lyckades med det, och kunde göra det, och vågade göra, så fick man bara tips om mer och mer inbrott, mer och mer rån. Och om man torskade, om han höll käften, så vad heter det, fick man ännu mer tillit och bara fick mer och mer jobb. Så sakta men säkert, mer och mer så.
Men pengar, som jag upplevt under alla år och alla man har känt och allt sånt där. Så man, pengarna är en viss del i det här, men jag skulle säga att jag tror inte det är den primära anledningen, utan för mig och för många jag känner så är det helt klart att du går från att vara liksom nobody till att vara kung. Alltså det, ute i de här förorterna där vi är uppväxta, finns det en enorm respekt för det här. Om man tittar liksom, vem är det som kör märsan i kvarteret, det är pizzabagen eller gangsten. Så bara välja om man ska baka pizza eller köra liksom.
Jag har aldrig velat vara någon kung. Jag har aldrig velat vara den här namnen, den där tuffa, den där stora, den där farliga. Jag har velat tjäna pengar för att kunna köpa den där märsan och sen köra den. Jag menar, självklart vill du ha bekräftelse i och med att man köper den här märsan och visa att jag har råd att köpa den här märsan. Men det är inte så att jag har velat vara någon kung eller den tuffaste eller något sånt. Så nej, jag måste säga att mitt primära motiv för att göra brott var att göra pengar. Och därför gjorde rån, inbrott, och sålde knark, la ut den här för att det ska säljas, för att jag ska få in pengar. Men sen problemet var att mitt temperament, jag hade ju ett illamående, så låg och grubblade där. Bubblade. Så vad heter det? Så när jag drack, då kunde jag inte kontrollera mitt temperament, och då tog jag folk som sa finjävel, vet du. Så då var det bara någon som sa något dumt som jag tog åt mig mera än vad man borde, och vid nykter tillstånd så kunde jag bara säga till, men när jag inte var nykter, då var det lätt att man högg den eller spöade den eller tog Du vet,
men det grundar sig det där en jävla osäkerhet?
Dålig självkänsla det är mycket, och illamående på det man har sett. Man har inte, jag såg min morsa bli sönderslagen när jag var 12 års ålder. Och så var det ett besök på, då jag tror det är BPU, barn och barn, nej, BUP, eller vad det heter, barn, ungdoms, psykiatrin. Så var det ett besök där, och så vart det inte, behandlades inte mer än så det låg ju inne i mig. Jag fick ju aldrig ut det, jag kunde inte snacka med det.
Men att få se sin morsa få stryk,
vänta, jag bara förklara den här. Och så när det ligger där inne och du kan kontrollera det, som nu, okej, det är en illamående som ligger där, men sen när du är full eller någonting så kan du inte kontrollera, då utlöser sitt våldsbrott mot andra.
För att jag menar, att den grejen kanaliserar sig i något, så liksom, för att när våld sker så nära att det, man måste ju gå sönder inombords.
Ja, verkligen. Det är därför, det är ju trauma alltså. Det ska ju bearbetas. Folk går igenom trauma i livet hur mycket som helst, och de som får hjälp och bearbetar dem, de mår ju bättre. Men hur mycket folk som helst som inte får någon hjälp med bearbetning och där, och det ligger ju och gnager där, och då utlöser det sig olika. Alla gör inte som jag, eller som det var,
det finns folk som har haft mycket mycket värre liv och klarat sig.
Verkligen, ingen snack om det, så jag skyller inte heller bara på omständigheten runt omkring mig, men när du frågar mig vad det är som...
Vi gör ju det i den här podden, vi pratar ju rätt mycket om, och tyvärr så måste man alltid säga, eller tyvärr, men det är kanske bra att man säger det, att så här, det är ingen ursäkt.
Jag tar ansvar för det jag har gjort, och självklart. Jag har gjort, nej, jag säger så här, folk säger så här, att många frågar att du skyller, eller på vissa, att de skyller bara på alla andra och omständigheterna och allt det här. Ja visst, alltså omständigheterna spelar jävligt stor roll. Vi ser att vi är fram till 18-20 års ålder, spelar omständigheterna jävligt stor roll. Men efter det, då ska du kunna tänka så mycket att de val du gör, de, vad heter det, ger en inriktning i livet som kan gå bra eller dåligt.
Men jag kommer ihåg en väldigt, alltså, sån här aha-upplevelse för mig. Jag fick ju anställning rätt tidigt på Café Opera som dörrvakt. Det var ju liksom världens tuffaste ställe på den tiden. Men det är alla kändisar. Det är inte som det är idag. Det var helt sjukt när man fick jobba där. Man stod med öppen mun. Men jag vet, där då jobbade jag med en annan kille, en stor handbollsspelare som tyvärr dog i en fallskärmsolycka. Men han läste till jurist. Han skulle bli advokat och kom från en fin familj och allt sånt där. Och sen så, när man förstår var man kommer ifrån, påverkar vissa val. Så vi står där, och så kommer någon förortsgäng, du vet, man ser direkt, nu kommer det bråk, så man börjar liksom så här, du vet. Och han var stor, så han stod fram, så jag stod lite bakom, lite på sidan, du vet, klassiken, så man kunde dra dem lite från sidan. Så, och liksom så här, så jag bara placerar mig liksom, det är folk som inte har slagit så mycket, det är rätt mycket taktik också.
Absolut.
Så de stod där, jag rundade lite på sidan, och sen så var han så här, tyvärr man måste stycka in, du ska släppa in oss, så här, man måste ha kort och man ska, och så bara var han så här, du, din mamma är en hora, skrek han. Och då tänkte jag, nu jävlar, så jag bara beredd och ladda. Tittade bara lite lugnt på dem och sa, nej, min mamma är inte hora, hon är bibliotekarie. Det är skillnaden.
Han löste det på det sättet.
Ja, och det är för att han har den tryggheten. Det är enkelt att säga, men för oss så är det enda man har, kapitalet man har, i våld. Köper du det, då är det ingen. Så att den du får ju mer in i någonting i livet, och liksom det måste ha betytt väldigt mycket för dig, för att ens moral grundar sig väldigt mycket på hur man uppväxt. Och ser man våld så otroligt nära, så måste ju det på något sätt sätta spår.
Absolut. Jag har gått igenom det många gånger och berättat om det många gånger. Jag var 10-11 års ålder. Jag kunde inte hjälpa min mamma när hon blev slagen. Så jag menar, än idag när jag hamnar i vissa situationer, så tar det känslomässigt mig tillbaka till den situationen. Men idag kan jag göra något åt situationen, då kan jag inte göra någonting. Så det är därför det har blivit ibland övervåld, så att säga. Istället för bara, som du säger, några jabbar eller vad fan som helst, så har man bara kört loss och verkligen hämnas på den personen. Men egentligen har man hämnats på den personen som en gång i tiden slog sönder morsan. Mm. Vad jag menar. Även fast de två situationer inte har någonting med varandra att göra.
Mm.
Men det är ju känslomässigt. Alltså man, så är man tillbaka där.
För det säger de ju. Det är ju en sån grej som har hänt. Det är det där med förlåtelse.
Mm.
Så här, när man förlåter någon, då sätter man två fångar fria. Den som har gjort det, men framförallt sig själv.
Mm.
När man liksom, det där, it's the past. Annars ska du leva med det där liksom resten av livet. Hur hanterar du det idag?
Jag menar med den
situationen? Ja.
Alltså, jag har ju fortfarande inte förlåtit honom.
Nej.
Jag har fortfarande inte gjort
det. Det är svårt.
Men jag borde göra, jag vet att vad du menar, att jag skulle också må bättre av att förlåta honom. Men samtidigt har ju inte jag förlåtit heller mig själv för de morden jag har gjort eller de brott jag har gjort. Förstår du vad jag menar? Nej. Jag har svårt att förlåta. Även fast jag vet att jag och alla andra skulle vara mycket bättre av det också.
Du har inte förlåtit dig själv för det?
Nej.
Hur yttrar det sig?
Det tror jag att jag har gjort fel. Jag har gjort sånt grovt fel genom att ta livet av människor.
Mm.
Så jag menar, det är svårt att förlåta. Även fast som jag sa till dig i början här, att det var då när vi levde det kriminella livet. Man vet när man ger sig in i det att det kan sluta så, det kan sluta fängelse, det kan sluta hur som helst. Men nu när jag lämnat det där bakom mig, det är då man börjar bearbeta det, och det är då man, då stänger man inte av känslorna på samma sätt som man gjorde då. Mm. Så vad heter det, det är inte så fortfarande att jag vaknar inte upp på nätet, men nej, jag har inte förlåtit mig själv för det jag har gjort.
Nej. Tror du på Gud?
Jag tror på Gud. Och jag menar, och sen finns det ju anhöriga där som aldrig får tillbaka sin kära familjemedlem på grund av det jag har gjort. Så jag menar, det går inte att förlåta sig själv i mina ögon på det sättet. Men jag vet inte, jag kanske kommer någon gång.
Men jag tror, jag, för mig så här, så måste man ändå så göra det.
Mm.
Så här, hur svårt det än är, så måste man göra det. För att du måste ju gå vidare och vara en produktiv samhällsmedborgare.
Mm.
Jag menar, du måste vara en bra pappa.
Absolut.
Till din dotter.
Mm,
och det måste jag säga. Du sa till mig nu innan intervjun, så här, men jag stänger inte av telefonen.
Mm.
För om min dotter ringer så svarar jag.
Mm.
För jag har varit borta, men det är payback time.
Absolut. Jag har varit borta allt för länge i hennes liv. Och nu när jag har möjlighet, och hon har möjlighet att ta kontakt med mig, så då har jag bestämt mig att vilken intervju eller vart jag än sitter. Om det är hon som ringer och skickar meddelande, då tar jag det samtalet och svarar på det meddelandet. Hon ska inte behöva vänta så som hon var tvungen att vänta när jag satt på telefontiderna på kåken. Att klockan 10.30 till 11.30 kan pappa ringa, eller klockan 15.30 till 16.30 kan pappa ringa. Så hon ska sitta och vänta då. Nej. Nu, vad heter det, ska jag vara anträffbar när hon behöver det.
Men man hamnar i problem.
Mm.
Man har massa demoner som man brottas med.
Mm.
Man tar ut sina frustrationer. Du är i gängkrig och problematik och allt sånt där. Men det är ju ett rätt stort steg till att döda någon.
Absolut. Ja, verkligen.
Och tala om människans liv. Alltså, vad är det som fick dig att, alltså, vad var det som gjorde att du gjorde det? Alltså, gå till Sovalla beväpnad.
Det är så, som du sa, det är flera steg som har lett till det hela. Men det som alltså fick mig att besluta att göra det var att mina närmaste vänner, som jag då kallade bröder, de var i fara. De hade blivit hotade till döden, och jag tänkte att jag ger min, jag hjälper dem. Jag stöttar dem, jag är lojal mot dem, och vi krigar mot dem som hotar dem till döden. Min ena vän blev beskjuten, som du vet.
Mm.
Och den andra vännen fick samtal hem om att det har beställts en kista från en begravningsbyrå. Jag menar, då finns det inte längre någonting när man lever i den världen. Att säga, nej, det är lugnt, kör på bara, skjut på oss. Och, jag menar, ring och hota oss till döden och så. Så nej, det var beslut som, det var det som fick mig att ta beslutet att kliva in helt och hållet. Men så är det mycket som leder fram till det, självklart. Men om du frågar vilka var det var som var att jag fick, att som tog beslut som jag tog.
Ja.
Så det är det.
Hur känns det man har gjort det?
Efteråt direkt. Ja. Man stängde av känslorna. Som jag sa, när jag levde det kriminella livet. Det här låter dumt, men jag har vissa egenskaper som är bra i det kriminella livet. Mm. Ett av dem är att jag kan stänga av känslorna när det är väl dags att göra någonting. Jag gör det. Jag har en grej som jag ska göra. Jag åker dit. Jag gör det. Och då är det gjort. Mm. Det låter jävligt kallt och det låter jävligt sjukt och dumt. Och så ska det inte vara heller i det vanliga hela livet. Men i kriminella livet så är det bra. Så jag menar, självklart känns det inte bra att ta livet av en annan människa. Men när man gör det så måste man bara stänga av.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du var till tagen på plats och var dömd. Satt av ditt straff.
Ja.
Kom ut. Och så dödar du en människa till.
Ja, visst.
Hur kommer det? Men så, kände du inte att, vänta nu, jag har gjort det en gång förut, det slutade inte jättebra?
Nej, jag levde det kriminella livet fortfarande då. En väldigt nära vän till mig, en broder, stal ur bytet från rånet på Arlanda. Och sen gick han till polisen och berättade vem som hade gjort vad. Han anmälde sig själv, eller han gav sig in i vittnesskyddsprogrammet. Och det var ett så stort svek. Förstår du? Vi hade som 10, 11, 12-åringar. Vi hade hängt därifrån. Och vi hade lovat varandra massa saker. Och det var ju han som ungefär... Det var han som jag såg upp till i den kriminella världen. Och så gör han en grej som var så förbjuden i det kriminella livet. Och så jag menar, han tagit pengar av andra också. Jag menar, det hade gynnat oss allihopa. Och vi hade redan utkämpat, så att säga, ett krig. Och så går han och gör någonting som dras tillbaka till skiten, precis när vi ska ta oss ut därifrån. Så det var motivet till varför jag gjorde så. Jag tänkte inte på att torska inte, utan det här måste bara göras. Han har gjort så fult och sånt enormt svek inom den världen och inom de koderna som man levde efter då.
Ja, absolut. Så. Men du blir tagen, blir dömd igen.
Ja.
Hur känns det när dörrarna stängs där andra gången?
Självklart känns det jobbigt. Nu sitter jag, den här gången kommer jag sitta ännu längre än tidigare. Så, men det kändes...
För första gången var du ju rätt ung.
Ja, jag var 20 år. Men det kändes även som ett avslut, för jag hade ju sett allt inom den kriminella världen fram till dess, alltså. Och jag menar, sen till slut kulminerade det ett jävla svek, och allt det som jag hade trott på bara föll. Så det kändes även som ett avslut. Jag tänkte, okej, okay, det där, och så bara lämnar det där skitet, det där livet vill jag inte ens tillbaka till, men jag måste göra någonting för att bara få ett avslut på det hela. Och det där är bland annat det. Så det kändes samtidigt jobbigt att jag ska få ett straff. Men sen kändes självklart lättande också. Och bara, nu kan jag lämna allt det där skit bakom.
Men nu kan jag lämna allt det där bakom. Men det är många som säger det när de sitter. Och så där, jag ska aldrig hamna här igen. Och jag ska göra allt. Och så kommer man ut. Och så man har ju liksom ingenting. Liksom. Du har inget liv, du har liksom inga vänner som inte är kriminella. Du har det enda du kan, det enda du har gjort med livet. Hur gammal var du när du kom ut andra gången?
Du menar det här från livstidsstraffet? Ja, ja, ja. 43, 44. Ja.
Nu är man ju rätt gammal liksom.
Ja, men det var inte så att jag inte hade någonting. Jag pluggade ju under vad heter det, straffet. Jag skötte företag under straffet, två företag. Jag startade två företag. Jag jobbade under straffet, under slutet av straffet. Så jag kom ut, jag hoppade ju bara på det här som allt det som jag gör idag. Så det var inte så att jag bara hade folk som i min närhet som hade kriminell bakgrund. Visst fanns det.
Nej, men många har det.
Ja, ja, väldigt många.
Och det är ju skillnad, du pluggade, du startade företag, du kommer ut, du har något att komma ut till. Mm. Det är det som är skillnaden.
Absolut.
Men vad skiljer dig från de som inte gör? Alltså den stora majoriteten. Ni är ju liksom så många som lyckas med den där. Liksom.
Jag vet inte alls vad som skiljer. Det är säkert bra folk runt omkring, bra familj. Folk som litar på mig, folk som ger mig chanser. Och att jag inte bränner bro, att jag ändå betett mig korrekt. Även fast jag har levt ett kriminellt liv så har jag ändå betett mig korrekt i det livet så att säga. Förstår du vad jag menar? Man bränner inte broar och det tycker jag hör till människan. Det ska man ha i sig även om man lever ett kriminellt eller ett hederligt liv. Mm. Du ska bete dig korrekt. Jag kan ta ett exempel bara om när du jobbar på Café Opera. Ni är 7 dörrvakter. Mm. Och vi ser bara ett exempel att det kommer in 10 000 i dricks på kvällen. Mm. Folk lämnar. Och vi ser 7 000 för att göra det simpelt. Det kommer 7 000, ni är 7 pers där. Och då är det slut av kvällen så får ni en lax var. Mm. Men om du då tar 5 lax därifrån och de andra får vara delar på 2 lax, då är det ju helt klart att du kommer aldrig mer få jobb inom dörrvaktsbranschen. Mm. Och de andra kommer säkert slå sönder dig. Mm. Så jag menar det. Men i kriminella livet när man gör en sån grej, det betyder inte att du får sparken från det kriminella livet utan du är troligtvis mördad. Mm. Förstår du vad jag menar? Så det finns paralleller. Även fast jag inte säger att det är bra att göra så. Men jag menar att det finns vissa grundvärderingar som man måste leva efter. Även i det kriminella eller det hederliga livet. Förstår du? Det finns vissa saker du ska bete dig korrekt. Så jag tror att det också skiljer mig att när jag väl kom ut så eftersom jag har betett mig korrekt i mitt liv på det sättet. Mm. Inte vad heter det, mot samhället i och med att jag gör brott, men att jag har varit korrekt även inom det kriminella livet så finns det folk som har stöttat mig hela vägen. Jag har ju fortfarande vänner som jag har haft sedan 10-årsåldern. Mm. Min bästman på min bröllop det för några veckor sedan har jag känt i 38-39 år. Mm. Jag menar, det är ju sånt. Du har säkert barn hos vänner.
Ja, ja, ja.
Och det spelar ingen roll vilka vägar ni har gått, vad ni har gjort. Men det finns vissa band som bara finns
men
där.
Jag tror inte alla har det. Men jag har ju vänner som de här man inte behöver ringa varje dag. Liksom, utan alltså, när man ringer, då är de alltid där. De är alltid ett stöd. Man behöver aldrig berätta. De känner en. Alltså, du behöver aldrig göra det här för att, utan de vet.
Mm.
För att man har alltid pratat.
Mm.
De vännerna är ju liksom i kriser. Är otroligt viktiga.
Absolut.
Och har dem. Men det är inte alla som har dem. Och
nej, tyvärr inte. Nej, tyvärr. Jag önskar att mer folk hade goda människor runt omkring en.
För det måste jag säga. Jag hade ju rätt ordentlig skandal när jag köpte sex.
Ja, jag hörde något om det. Jag har inte läst på det.
Men där kan man också se vilka som är riktiga vänner.
Mm.
Som kan se, du vet, som kan skilja på handling och person och sådär liksom.
När hände det?
2 år sedan. Alltså.
Och vad hände alltså? Du gick och köpte sex av en prostituerad. Ja. Hur blev du tagen för det första?
Nej, polisen, de hade spaning på det.
På plats eller vadå?
Ja.
Okej. Okay. Jag frågar här, eftersom i Finland så är det ju lagligt att köpa sex och lagligt att sälja sex så länge det inte är under hallikverksamhet.
Ja, men det är så var det inte.
I Sverige är det förbjudet att köpa sex.
Ja, okay.
Men vad känner du om det då? Att du, alltså, lagstiftning och sen att du gjorde det du gjorde?
Det är en annan, jag bröt mot lagen korrekt och plus att det var extremt korkat. Eftersom jag fattade konsekvenserna, eller jag borde ha fattat konsekvenserna, vad som kunde hända. Men i och med den grejen så försvann ju alla de fina vännerna, mediavännerna, TV4-vännerna.
Okay.
Boom, vilka var kvar? Några av mina gamla kompisar och alla de som hade riktiga problem, kriminella polarna och boxarna.
Ja.
Boxarna var fantastiska det gänget.
Ja.
Och där på något sätt så det rensade bort massa skitmänniskor i livet.
Mm.
Så man, ja, det är ju så här, när det blåser, vilka är vän med, för att man är med på TV, och vilka är vän för att de gillar en?
Exakt. Exakt. Vilka är där bara för att utnyttja dig? För det rör runt omkring dig. Och...
Inte jättemånga är riktiga vänner, kan
jag
säga.
Nej.
Nej.
Tråkigt nog.
Tråkigt nog.
Men, ja, men... Och då kan du också tänka dig att de som sitter långa tider. Ja. Jag menar, det finns vissa som inte får ett brev under hela voltan. Det finns vissa som inte får ett besök under hela voltan. Inte en hundring inskickad under hela voltan. Jag menar, så
det är så?
Ja. Och det finns så mycket trasiga personer där inne också som inte... ha möjlighet att ta sig vidare, inte ha den energin eller den energi är väl ett ord, att plugga där inne och göra någonting och tänka framåt. När jag muckar, då måste jag ha det, för jag visste ju också när jag muckar, alltså när jag åkte in, då hade jag inte ens gått klart grundskolan.
Nej.
Förstår jag, men det var inte så att jag var dum eller jag inte klarade av skolan. När jag var i skolan så funkade det bra, men jag var ju inte så mycket i skolan. Mm. Så jag fick anpassa studiegång vid nian. Det betyder att man jobbade och var i plugget för att man fick något betyg. Men sen pluggade jag ingen mer. Så sen i, vad heter det, kåken, så pluggade jag in, läste in gymnasiet och sen högskola, yrkeshögskola. Så jag visste ju att när jag kommer ut så måste jag ha någon grund att stå på.
Mm.
Så, men det finns många som inte har...
Ja, det är lätt att säga att man ska sköta sig när man kommer ut, men det är ju rätt mycket trasiga själar.
Ja,
ingen ursäkt för folk som har gjort brott, så här, men man ska förstå hur man ska lösa det här. Liksom.
Ja.
Folk, alltså, vi hade ju, min gamla boxningsklubb, så hade vi utslussning.
Okay.
De värsta, de här som hade, du vet, de sökte hela Sverige. Det är någon som kommer och jobbar. Ja, vad har han gjort då? Oj, nej, jag kan inte. Men min gamla boxningstränare Leffe Karlsson tog emot alla. Ja, han kan komma hit och jobba. Och där var ju folk, de skötte sig.
På vart var det någonstans?
På Starfights uppe på Östgötagatan.
Okej.
Okay. Jag också tränade.
Alltså, ja. Okej.
Okay. Vad heter det? Så polisen kallade det torpedverkstaden.
Nej.
Det var det ju rätt. De hade ju till och med, det var gamla hedliga boxnings Sverige. Det var någon gång de hade polisrassier, de hittade pistoler och sånt där.
Okej, okej.
Men Leffe är ju en jävla bra man, liksom. Mm. Även fast det var mycket gangsters där.
Mm.
Och där såg man ju på dem som kom ut från de här långa straffen att så här, alltså, att det är svårt med allt liksom.
Ja.
Man, alltså, hela sättet att umgås med folk och absolut. Prata liksom, bara öppna en dörr. Det är jättegott. De stod, du vet, vad gör du? Ah, just det, jag kan öppna dörren själv. Eller är det här som man kunde bli tokig på dem. De var så här, ska vi gå och äta lunch? Ja, klockan 12. Sen en minut över 12. Ska vi gå och äta lunch? Ja, men vänta lite. Ja, men du sa 12. Ska vi gå och äta lunch? Lägg av det. Men du vet, de är så jävla kåkskadade.
Ja, men det är bara för att det är på kåken. Jag märker ju, min grövsta kåkskada är ju den att jag gör för mycket nu när jag kommer ut. För när jag kommer ut, jag hade mina företag.
Ja.
Jag hade släppt 2 böcker. Jag släppte en till.
Du var med och startade Kartellen?
Ja, då under tiden jag satt. Men alltså, när jag kommer ut, jag pratade om det här när jag kommer ut. Jag öppnade ett rage room. Jag startade ett produktionsbolag i Finland. Nu ska jag börja producera ljudböcker och nu jobbar jag på 4:e boken. Så du vet, jag drar på mig allt för mycket. För den tid... det finns någonting... Inte att jag ska vinna tillbaka tiden som jag har suttit, utan jag tror... Jag tänker så att jag måste... Ta vara på tiden så mycket som möjligt. Det finns ju fortfarande någonting där inne som säger att när din celldörr kommer att bli låst klockan 5 och den öppnas nästa dag 7. Och mellan 5 och 7 så kan du inte göra något skit från cellen. Förstår du vad jag menar? Så jag förstår exakt vad du menar, det här med 1 minut över 12. Ja, så vad fan sysslar ni med? Så kom igen. Det var ju 12 vi skulle käka. Och 12:30 vi klarar och 1 är nästa grej. Så,
En liten så här, du vet, de här grejerna, lives, när man ser saker i livet som ändrar. Vi var... på semester, jag och min exfru och våra barn, så var vi i New York. Jag har ju släkt där och hälsat på. Vi fotade en bok där också. Och sen åkte vi ut och badade en ö utanför New York som heter Shelter Island. Jag rekommenderar alla år. Det var en jävla häftig semester. Du, först New York storstad och sen så 3 timmar så är du bad och liksom bara landet.
Jaså.
Ja. Men då var det ju morgon åt till frukost på en brygga där. Och där satt ett äldre par som, även vi hade barn som var rätt. Så att de pratade lite med barnen, var väldigt trevliga. Och så pratade vi lite, visade sig att de gillade Italien och så pratade vi lite om det. Och så visade att mannen var intresserad av romersk historia och var professor i det. Då visade det sig att han då hade sålt sina företag när han var 75.
Mm.
75. Gått tillbaka till studierna och studierna blivit professor i romersk alltså militärhistoria. Som 75-åring började han ett nytt liv. Det är jävla häftigt att bli professor. Ja. Det där är som, när man tänker på den liksom så här, det går att starta om igen.
Ja, det gör det alltid. Vad man än har gjort i livet så går det att starta om. Det är ingen snack. Det är aldrig för sent så att säga. Det är inte det jag menar. Nu förr i tiden var det ju så säkert att man tänkte att man ska fixa en utbildning, jobba inom det, bara göra karriär inom det så att säga. Och sen ska man pensionera sig vid 65-70 års ålder. Men idag, jag menar, så har man ju 3, 4, 5, 6 kanske olika karriärer.
Ja, men du har skrivit 3 böcker.
Ja, 4:e på G och massa proddar säkert. 150 podcast. Och,
jag har skrivit 11 böcker.
Ja. Då skriver kokböcker.
Ja, träningsböcker och...
Låt kanske dumt att säga skriver kokböcker, säger man så?
Ja, man skriver. Ja, men de har varit historier också, så att de har släktskrönikor och så här, rätt roliga. Så de har varit lite annorlunda kokböcker.
Hur känns det då, skrivit 11 böcker? När du kollar ditt namn på Storytel så att säga, så kommer det massa titlar. Hur känns det?
Nej, men det är ju så här, det är faktiskt min förläggare retade mig ibland. Hon ringde upp och sa så här: hör du författare? Nej, men jag är ingen författare. Hon bara, om man skriver 2 böcker som man författar.
Exakt.
Du vet, om man skriver mer än en, då är man en författare. Ja. Så att jag är författare. Nej, men det är bara att visa att det går att ändra livet. Liksom.
Hur är du som författare? Vissa är ju så att de måste bara stänga in sig i en sån här studie, bara tyst, bara månad där. Och vissa kör bara när de får flow, vissa måste jobba upp flowen. Hur är du som författare?
Jag är ju dyslektiker, så jag har ju enorm vånda.
Okay.
Alltså jag hatar ju att skriva. Jag skriver ju rätt mycket nu med mina bloggar och sånt där. Så jag har ju enorm vånda liksom, som jag jobbar med. Och till slut så blir det liksom, så måste jag tvinga mig. Och när jag väl sitter, då flyter det. Men det är en jävla process liksom. Och du vet, dyslexi är ingen ursäkt längre. Man har ju datorer och allt sånt där liksom.
Känns det som att du övervinner dig då varje gång? Eftersom du har den där dyslexin och sen till slut får den där boken, så kommer det tryck att du har övervunnit.
Ja, det är, alltså när min första kokbok fick pris från Kockakademin, den har sålt över 100 000.
Så det är
en jävla... Jag var ju utslängd ur skolan. Den sista meningen jag hörde från min skolgång var när min rektor smällde igen dörren. Han skrek efter mig: killar som du, Paul, och de hamnar alltid i fängelse. Okay. Det var sista meningen från min skolgång. Jag tänkte på honom när jag fick det priset. Gillis. Han åkte dit sen för någon ekonomisk brottslighet.
Okay. Var han som hamnade på kåken? Du har inte suttit, nej?
Jag har suttit anhållen och häktad 11 gånger också, tror
okay.
jag. Men jag har aldrig
blivit dömd.
Jag är dömd.
Nej, jag menar, ursäkta, dömd till fängelse.
Nej. På min tid, jag var ju så ung. Och då dömde man inte, utan jag är dömd till
vård och socialtjänst. Jag kommer ihåg
jag var ju så jävla ung. Liksom. Men idag dömer man ju till fängelse.
Mm.
Vad skulle du berätta för liksom den 15-åriga Jan om du träffar mig?
Jag skulle säga till honom att plugga på, kör, alltså plugga, fixa en utbildning, koncentrera på det du är duktig på, jobba på de egenskaperna, ta vara på de egenskaperna, sök inte bekräftelse i fel kretsar hos fel personer. Det kommer att ta längre tid att komma dit, det kommer att vara jobbigare väg att komma dit, men det kommer att komma dit, och när du väl kommer dit så är det mycket mer hållbart än det skiter som du är på väg in i. Det skulle jag säga.
Jag har alltid haft, jag brukar inte prata om det, men jag har alltid haft killar med problem anställda i mina företag alltid för att hjälpa till. Och jag måste säga att många av de här killarna är väldigt driftiga. Jag vet.
Man måste överleva.
Ja, precis. Serancha säger de i Napoli. Man får klara sig. Och jag menar, min första som jag hade anställd i mitt första företag, han har 20 anställda. En är tyvärr död, skjuten. Han har varit skjuten i Spanien. Vad heter det? Väldigt fin kille. Som stod och superbegåvad, jävla driftig, men stod och vägde. Och så här, var lite snäll, lite busen. Och så klevde över. Men vi har ju pratat lite också i podden här med vad man ska göra åt det med den ökande liksom, kriminaliteten, problematiken.
Så du frågar mig vad jag tycker om det.
Jag tittar på dig.
Jag tänkte, nej, men alltså, du sa inte...
Förlåt, jag tjafsar.
Nej, jag sa inte hela meningen. Så därför jag tänkte, satt och väntade på frågan.
Men
frågan
vad tycker du?
Fan, om jag hade en lösning på det där så skulle man behöva göra någonting resten av sitt liv. Men alltså, jag tycker självklart att man ska jobba på ungdomars självkänsla och självförtroende. För att de inte ska få eller utveckla ett bekräftelsebehov och inte behöver söka, precis som mig, bekräftelse genom materiella ting. Jag menar, hade jag förstått, okej, det är inte bara lösning, men det kan vara en av lösningarna i ekvationen, så att säga. Det betyder att för att andra folk ska se att du är någonting, så behöver du inte den dyraste bilen, den tjockaste guldkedjan, den finaste klockan eller det här. Och sen även man ska jobba mycket, alltså det finns ju mycket folk som helst som mår illa, jobba på det. Men det som jag skulle säga som är mest viktigt, att ta vara på talanger. Jag startade ju en välgörenhetsorganisation i Finland för barn till fångar. Och barn till fångar döms ju bara för att deras föräldrar har gjort något brott. Förstår jag? Men de säger i folkmun att nej, den där kommer inte bli någonting av. Paolo har suttit 20 år i fängelse. Nu har inte du suttit med, förstår jag? Men Paolo har suttit 20 år i fängelse. Hur fan kan det bli något av hans son? Förstår jag? Han blir dömd på förväg. Och jag vet att i varje person som finns det något bra, så finns det något gott. Men för att få den personen att förstå det själv. Så jag startade en välgörenhetsorganisation och vi gjorde ett projekt som heter Finn din talang. Och där gjorde vi bland annat rap så här, workshops och sen teaterworkshops. Som vi tog in artister och konstnärer och skådespelare som hjälpte dem. Så att de fick, vi gjorde 10 gånger sådana workshop under den tiden. Så vi koncentrerade oss på den här rap-workshopen. Så fick de skriva med, göra en text, leta ett beat. Och det slutade med att de fick sin egen, vad heter det, låt. Och så fick de uppträda någonstans också. Jag menar, där märkte de att de är bra på något. Så då, där finns det en väg att, att leda, vägleda rätt. Så, för jag vet att alla är bra på någonting. Alla kan någonting. Ingen är värdelös. Så är det bara. Så man även kan, vad heter det, hitta de där små egenskaperna. Jag var bra på matte och språk när jag var ung. Jag önskar att någon kunde ha lett mig vidare där. Om någon hittar någon som är duktig på att laga mat eller någon som kan måla eller någon som kan...
Men laga mat är en sån där klassisk grej. Jag har haft 4 restauranger, ett hotell. Liksom. Jag är skicklig på mat. Liksom. Men nästan alla kockar som är skickliga, de har ju myr i brallan och är lite galna. Liksom. Du behöver ju vara galen för att trivas i den här miljön.
Ja,
för det är en helt galen miljö.
Jag
och speciellt i ett italienskt kök där de döter. Det var så roligt. Jag hade ett hotell som heter Körunda, svenskt kök. Och så hade 4 restauranger, pannefresk och italienare. Skillnaden hur de jobbade. Italienarna var så här, de började, om man gjorde en stor middag, då började de med att skrika. De var så här ovänner. De bara skrek liksom. Svenskarna var så här, och jag gillade det svenska sättet. Vi tar det lugnt nu. Och så jag försökte alltid hjälpa italienarna med den här organisationsgrejen. Så här, nu gör vi så här, vi lägger upp alla tallrikarna på rad. Och så gör du gör det, gör det. Ja, visst, italienare. Så satte igång, så var de ovänner. Men det roliga var med italienare. Alltså varje gång då, när det var klart, när alla hade varit så här, Franco då, vår köksmästare, han bara tittade på sig själv. Du vet, han har ett skit förbannat som ett jävla bi liksom. Så brukar han titta, slog han sig för bröstet. Så var alla så här, han bara, vi skulle kunna laga en 4 rätter på bara vatten. Från att vara jätteovänner. Ja. Jag älskar det.
Men jag vet vad du menar, att alltså, kockar är ju speciellt folk.
Ja, och det passar.
Jag har jobbat i kök också. Jag vet också det där. Men jag menar det här att det är inte bara en lösning. Det är, men jag vet att om man kan vägleda ungdomarna rätt genom att hitta det de är bra på, de egenskaperna, och sen bygga upp självkänslan och självförtroende på det, så det är en bit på vägen i alla fall. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det finns ingen lösning. Jag har ingen lösning på
det är
ingen som har det, tråkigt nog. Det är så mycket som spelar in. Det är så jävla mycket att spela in. Men hårdare straff är absolut ingen. Vad heter det? Mer poliser, hårdare straff, högre murar. Jag menar, det är verkligen inte. Jag tycker att istället, när man tänker på ett fängelsestraff, då ska man inte tänka på längden på det. Då ska man tänka på innehållet på det.
Det finns ju en med fängelsestraff. Det finns dels för de anhöriga. Den som har blivit en hämnd. Mm. Samhälle också avskräckande. Det där diskuterar om det är det eller inte. Det är väl inte riktigt. Men sen så finns det inlåsningseffekten. Mm. Om du har tungt kriminella människor som sitter inne, då kan de inte göra brott. Men jag håller med om det här med att man behöver på ett helt annat sätt hjälpa till när folk ska komma ut.
Mm.
Och i Sverige är vi så här, det är så lustigt att man kan bara göra en sak.
Mm.
På högern är det bara hårdare straff.
Ja,
hårdare straff får. Vänstern är bara, du vet, det är synd om alla liksom.
Mm.
Men så här, det finns anledningar till att folk, som för dig, det finns en jävligt tragiskt öde som gör att man, men sen är det val som gör att man hamnar där.
Ja.
Men det behöver ju du hjälp med.
Mm. Absolut.
Men det behöver inte betyda att du ska ha ett jävligt hårt straff för det du har gjort.
Nej.
Liksom. Men det går i Sverige, de har sagt två, du vet, nu har pendeln slagit över åt helt andra hållet.
Ja,
nu ska du vet, från saft och bulle till liksom
till aldrig komma ut.
Aldrig komma ut eller kasta bort nyckeln.
Ja, visst.
Avslutningsvis så vill jag prata om den geniala uppfinningen.
Vilken då?
Nej, men vilken av dina businessar, vilken du tror jag tycker verkar roligast?
Secret Rage Roomet. Det är kul.
Jag känner att du måste bjuda mig på Rage Room.
Verkligen.
Berätta, det är bara själva grejen Rage Room. Ja, berätta.
Jag kan inte ta mer ära än så här att jag såg när jag satt inne, när jag var på Permis, så såg jag något YouTube klipp på det. Jag kollade, fan vad häftigt. Så började jag googla, fanns det i Finland? Det fanns på några ställen, men det var dåligt skött. Jag tog kontakt med en av dem och sa, hörru, det här ser jävligt schysst ut, för jag kommer dit och kollade, vill du göra samarbete? Jag gick dit, kollade, prövade.
Men berätta vad det är.
Det är ett stort rum, eller vi har två rum. Vi säger det stora rummet. Du går in med, mellan 2 och 6 pers. Så går ni in i ett rum, ni tar på er skyddsutrustning, baseballträ. Och så bara slår ni sönder tv, dammsugare, printers, datorer, slänger glas i väggar, slänger tallrikar i väggar. Bara gå loss helt enkelt. 25 minuter har ni på, ni får välja musik, ni får välja vilken belysning. Det är en upplevelse helt enkelt.
Känns lite som finna behöver det mer än något annat.
Men det finns i Sverige också.
Det finns i Sverige också.
Det finns det.
Jag boxade i alla år med finsk licens.
Okej.
Okay.
Hur kommer det sig?
Det var förbjudet i Sverige när jag boxade.
Ah, okej.
Okay. Så att proffsboxning. Så jag boxade. Min favoritdomare är Erkki Meronen i finne. Han var en gammal Europamästare. Ja. Du vet, finnar är ju tuffa. Ja. Du är gammal Europamästare, då är du Erkki-finne. Han är så jäkla hård. Han bedömde min första match.
Okay.
Mötte jag en ungrare, så slog jag ner honom i första ronden.
Mm.
Kastade de in handduken.
Ja.
Då kastade Erkki ut handduken.
Nej. Man var upp med och kör vidare.
Han fick det. Nej, Finland.
Det var han fortfarande. Har du kontakt? Nej,
vet faktiskt inte.
Okay.
Han sa inte många ord. Jag vet, när jag vann min första titel. Det var utnämnt till Tynning Boxning, utnämnd till en av de 3 hårdaste fighterna i svensk boxningshistoria. Fullkomligt blodbad. Bästa komplimangen, alla, du vet, jublar bara ut med och sådär. bästa komplimangen var barn. Då kom Erke fram och så la handen på min axel och sa bra. Och så gick han. Det var som en bibel.
Det räcker.
Ja, det räcker. Då. Ja. Bra.
Ja, ja.
Okej, Erke, tack.
Det räcker.
Tack Janne för ett spännande samtal och jag ser fram emot The Rage Room.
Verkligen, du får komma över så bjuder jag på, vad heter det?
Var i Finland bor du?
Helsingfors.
Ja, ja. Jag gillar Helsing.
Och jag vill tacka dig för att du tog mig som gäst här. Jag vill fråga i slutet, du sa i början att det kändes jobbigt, självklart, eftersom du hade känslomässiga band till det jag gjort. Hur känns det nu när du intervjuar mig?
Bra fråga. Det släppte.
Okej.
Okay. Fan, alltså, nej, men det, jag tycker du hade gav en bra förklaring. Jag fick en helt annan bild av dig från det här med mamma och allt sånt där och också att du säger att du kommer aldrig förlåta dig själv, vilket jag tycker du ska.
Ja.
Så att nej, jag fick en helt annan bild av dig och jag tycker det var ett väldigt intressant samtal och tycker du har öppnat upp det. Ja.
Kul.
Och så ska jag få gratis Rage Room också.
Absolut.
Eller får jag betala?
Nej.
Det är gratis.
Tack för att jag fick gästa.
Ja, grym.
Och lycka till med din podcast och allt annat som du gör också.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.